Tänk om du kan få tillåta dig själv och ha det så bra som du har det. Om du inte behövde skapa problem som inte finns där. För att du tror att du inte är värd att ha det så bra som du har det. Eller om du tycker att ditt liv är skit och jämför dig med någon annan. Hur kan du stanna upp och observera det som skaver, känna på smärtan. Tillåta allt det jobbiga att också få finnas där utan motstånd, utan dömande. Utan att skapa onödigt lidande för dig själv. Och på så sätt öppna upp för, okej, mitt liv blev inte som jag hade tänkt mig. Om du skulle lyssna in det och använda din egen intuition och livets vägledning till vad vill livet med dig nu?
Varmt välkommen till Det inre skiftet, en podcast om att leva autentiskt med mig, Helena Önneby.
Hej vänner! Hur är det att vara du just idag, i ditt liv, i din upplevelse? Jag känner mig kallad idag till att prata om att våga leva våra egna liv på vårt sätt. Och det är väl det jag gör om och om igen på massa olika sätt. Men jag har haft många samtal den senaste tiden och många av er har hört av er kring det här med att vara privilegierad och känna dåligt samvete för det. Se på världen och fundera på vad vi kan göra. Men också när livet inte blir som vi har tänkt oss. Vad kan vi göra med det? Och jag har fått två viktiga nycklar från min egen intuition på senaste tiden. Det ena var faktiskt i höstas när jag blev guidad i att samtala med den. Och då fick jag bara så här, lev ditt liv. Alltså det är så lätt att fastna i att vi ska jämföra med andra och tycka att vårt liv borde vara på ett annat sätt eller att vi inte har rätt till vårt eget liv eller vad det nu kan vara. Och så häromdagen när jag nu är på en väldigt bra plats i mitt liv, jag lever ett oerhört privilegierat liv och jag är väldigt, väldigt tacksam över det. Men ibland så kommer ju mitt ego eller vad det nu än är, kritiken kanske in och bara påstår att så här, herregud, skärp dig. Och så kom min intuition igenom och sa att life gets to be this good. Tänk om vi också kan få njuta av de liven som vi har utan att behöva skapa drama om det inte finns där. Så det känner jag mig kallad till att prata om idag. Men vi börjar med, som vanligt, en landning. Jag ska alldeles strax checka ut från mitt nuvarande boende och röra mig över ön till kusten. Jag är på Bali fortfarande. Och jag känner en viss, liksom, lite puls, anspänning. Som jag tror är lite stress över vad jag tror att jag behöver hinna med eller komma ihåg eller vad det nu än är. Och jag noterar att det är så. Jag behöver inte döma det eller tycka någonting om det. Jag kan bara notera att det finns en viss anspänning. Hur känns det i dig? Känns det lugnt? Spänt? Någonstans mitt emellan eller något helt annat? Kanske en symfoni av alla möjliga upplevelser? Och om du använder superverktyget andetaget till att komma hit, men också kanske till att grunda. Vad händer då? Vad skiftar om du faktiskt kanske lägger en hand på magen och noterar att magen expanderar lite när du andas in? Kanske slappnar du av i axlarna, i käkarna när du andas ut. Nu är du här. Vi är här tillsammans. Du kanske är mitt i någonting. Men du är ändå här. I ditt eget liv, i din egen livsupplevelse. Du bor i ett djur som vi kan kalla för avataren, som också inbegriper ett sinne, en tankeverksamhet, ego, intuition, ett hjärta som förmodligen sväller över av kärlek ibland och ibland stängs till, en kropp som ibland känns balanserad, ibland gör sig påmind i form av olika symptom eller smärtor. Du har en historia, du spelar olika roller, kanske har du fasader. Allt det där får finnas. Men det är ditt liv. Hur känns det att vara du just nu? Jag hörde Elizabeth Gilbert prata för några år sedan. Hon är en fantastisk kvinna som jag ser som en av mina mentorer. Även om jag aldrig har träffat henne. Och hon har bland annat skrivit Eat, Pray, Love. Som delvis utspelar sig här på Bali. Och förra gången jag var här så gick jag faktiskt och träffade Ketut. Den vise mannen som hon träffade när hon var här. Och fick visdom ifrån. Och för ett par veckor sedan så var jag på stranden där de spelade in den strandscenen. Det känns lite som att jag går i Elizabeth Gilberts fotspår ibland. Och kanske var det därför hon kom, jag kommer att tänka på henne nu. Men hon förlorade sin livspartner för några år sedan i cancer. Raya. De hann bara vara gifta ett par år, men de var vänner väldigt länge innan de gifte sig. Och efter att Raya hade dött så hörde jag Elizabeth Gilbert prata i en intervju om så där, det faktum att hon ju inte alls ville att hennes livskärlek skulle ha dött eller inte finnas kvar på den här, i den här dimensionen längre för henne att leva livet tillsammans med. Men den frågan hon fick till sig från livet var: vilket liv kan jag bara leva nu när Raya inte är här? Jag önskar förstås att hon vore här, men hon är inte här. Så vilket liv kallas jag till att leva nu? Och det där har liksom stannat med mig, för jag tycker att det är så, det är en så potent, viktig fråga. Och jag ställer den till mig själv ibland också. Alldeles oavsett vad jag tyckte att mitt liv borde vara eller hur jag förväntade mig att mitt liv skulle se ut, så ser mitt liv ut på ett visst sätt, det är på ett visst sätt, och vilket liv kallas jag till att leva just nu? Jag lever ett liv som skapar möjligheten för mig att åka till Bali en månad. Det kan man ju tycka är en superprivilegierad grej förstås, och det är det ju. Men det finns ju också dagar när jag tittar på mitt liv och tänker att jag trodde ju inte att det skulle se ut så här. Jag trodde väl kanske att jag skulle ha träffat en person som jag ville skapa familj med. Kanske ha en vanlig karriär, tjäna massa pengar, bo i ett hus, ha en bil, allt det där. Som inte har känts linjerat för mig. När jag har stått i vägval som har pekat åt det hållet så har det inte känts som att det är den vägen jag ska gå. Vilket ger mig möjligheten att leva det fria livet som jag lever idag. Och då menar jag inte att hus och barn och familj inte behöver eller inte kan inbegripa frihet. Men jag har ju en väldigt stor, ett väldigt stort liksom handlingsutrymme och en stor möjlighet att leva det här intuitiva livet i flow som för mig inbegriper att också röra mig fritt över världen eller att bestämma över min tid som egen företagare och allt vad det nu är. Men det är min resa, det är mitt liv, det är det livet som jag känner mig kallad till. Och det är det livet som livet bjuder in mig till. Och det betyder som sagt inte, jag tänker att det är den här paradoxen vi behöver liksom leka med hela tiden. Det betyder ju inte att jag är ett offer för mina omständigheter eller att jag inte kan påverka någonting. Men det betyder också att samtidigt som jag tar fullt ansvar för allt i mitt liv så kan jag också välja att lyssna in vad livet vill med mig. Vad som vill hända om jag inte forcerar. Om jag inte försöker simma uppströms. Vart för mig livet då? Och just nu i mitt liv så känns det som att jag bli guidad i varje steg och jag är på precis rätt plats. Jag är precis där jag ska vara. Och då kommer ju förstås frågan in ibland, får det vara så här bra? När jag ser på hur andra människor både lever sina liv men också hur omständigheter utanför dem själva tvingar dem in i små, små liksom boxes där handlingsutrymmet är otroligt begränsat. Där säkerhet inte finns som det, på det sättet som jag ibland kan nästan ta den för given. Där trygghet, där kärlek, där mat, husrum, resurser, relationer, kärlek finns på samma sätt som jag har tillgång till. Och samtidigt, eller på vilket sätt kan jag hjälpa de som inte är så privilegierade som jag? Jag pratade ganska mycket om det här i ett avsnitt som heter Hur du kan rädda världen. Som är twisten på det, förstås. Du behöver inte rädda världen. Och det kommer jag att tänka på också när jag hört talas om en man som under Vietnamkriget, när USA fick för sig att kriga, som de gör ibland, den där nationen. Men då var det i alla fall en person som hade valt att varje kväll stå utanför Vita huset med ett ljus i handen i en tyst protest mot kriget. Och då var det någon journalist som hade frågat honom, tror du verkligen att du som ensam står här varje kväll med ett stilla ljus, tror du verkligen att du kan rädda världen? Och han hade svarat, nej, jag är inte här för att rädda världen. Jag är här för att rädda mig själv, för att världen inte ska förändra mig, för att jag inte ska bli hård och kall. För att det är det här jag känner mig kallad till, att stå här och stå för ljuset och kärleken och fred. Peace. På vilket sätt känner du dig kallad till att hjälpa världen om du nu vill göra det? Men framförallt hjälpa dig själv till att leva ditt bästa liv utifrån dina förutsättningar. Och på så sätt både hålla ditt hjärta öppet, kunna vara och vila i medkänsla för din omvärld, men också höja frekvensen eller stå för ljuset. Att representera ljuset. Våga bära fanan högt. Men också faktiskt njuta av ditt liv. Kunna vara fullt i det. Om du har mat att äta, hur kan du njuta av den maten du har att äta? Det är ju faktiskt så att i västvärlden, där du som lyssnar på den här podden har tusentals privilegier som de flesta i världen idag inte har. Men vi skapar ändå så mycket lidande, onödigt lidande i våra egna liv. Antingen då för att vi inte njuter av våra privilegium eller tar dem för givna, eller att vi bara lever med så mycket skuld över att vi har det så bra att vi faktiskt inte njuter av det. Och vem hjälper det? Och samtidigt tycker jag att det är intressant med det här som vi rör oss i nu, att liksom alla med hjälp av media och sociala medier och att vi är så uppkopplade mot varandra, så är det som att vi bestämmer oss kollektivt i olika tillfällen för att fokusera på just en fråga. Och om det nu är kriget på Gazaremsan, så är det liksom, då ska all fokus läggas dit och så är det vi ska ha hjärtesorg över. Och jag säger inte att jag inte har hjärtesorg över det, men det finns ju också väldigt mycket mer lidande som pågår i väldigt många fler länder. Men bara för att media inte pratar om det, så behöver vi inte ha dåligt samvete för att vi inte hjälper dem i varje fall, för de ser vi ju inte ens, vi är inte ens uppmärksammade på dem. Och precis på samma sätt, hur kan vi på riktigt hjälpa till då? Det är ju inte genom att bara sitta, det här har jag också pratat om kring nyhetskonsumtion och allt vad det är, att vi sitter hemma och förfäras och förfaras utan att göra någonting. Men på vilket sätt hjälper du människorna i din närhet som lider? På vilket sätt påverkar du människorna omkring dig? På vilket sätt är du kärleken i rummet, i alla rum som du går in i? Det är som det här fina citatet att everyone is fighting their own battle, be kind. Alltså alla har sina egna demoner. Och vi har ingen aning om hur det känns att vara en annan människa, men vi vet hur det känns att vara oss. Och det är den uppgiften vi har, att leva våra liv på våra sätt. Att hjälpa när vi känner oss kallade till att hjälpa. Att njuta när vi kan. Det är en service, tror jag. På riktigt. Det är som att liksom, den här världen vi har... Jag tror att det är mycket religioner och det är mycket liksom kulturer och mycket i våra samhällen som vi har liksom byggt upp de senaste tusentals åren som handlar väldigt mycket om att vi måste överleva. Och att överleva är svårt, så lidande är liksom på något sätt ibland någonting som vi tror att man måste kämpa hela tiden. Jag hörde en person liksom jämföra det med så här, men lidande, det är en färg i regnbågen. Det är en ton i symfonin, men det är som att vi överanvänder just den. Det är inget fel med det. Smärta, lidande. Och då tror jag egentligen att lidandet kanske vi inte behöver ha så mycket av. Smärta är definitivt en del av livet och vi upplever det alla på massa olika sätt. Men när vi kan vara med smärtan och inte göra motstånd mot den så behöver vi inte ha så mycket lidande. Men hur som helst så är det som att det här lidandet, suffering, liksom, har blivit ett överanvänt, en överanvänd färg i paletten. Alltså det är just, alltså det är vi, det är våra egon som skapar lidandet. Smärtan finns här, det är smärtsamt att leva. Människor kommer dö även om vi slutar kriga med varandra. Det är det enda vi vet. Det är därför vi får veta det från början. Att vi alla kommer dö så att vi på något sätt kan sluta fundera på det. Och så kanske vi kan leva längs vägen. Leva våra egna liv på våra egna sätt. På de sätt som vi känner oss kallade till. Och börja använda fler av färgerna i regnbågen. Hur kan vi bjuda in mer av upplevelsen? Och då tror jag att vägen dit delvis kan vara genom att tillåta oss själva att känna på smärtan. Känna på de obehagliga känslorna. Våga möta det utan motstånd. För det är när vi får tillgång till hela den liksom, tyngre paletten kanske. Botten på vågen eller de mer tunga känslorna som vi också får tillgång till de högre, lättare frekvenserna. Vi kan liksom inte stänga av åt ett håll utan att på något sätt stänga av åt ett annat, utan vi behöver på något sätt öppna upp för att känna allt. Och då kan livet bli mycket mer nyanserat än bara så mycket lidande. Och jag förstår att det här kan kännas otroligt provocerande och kanske triggande, och om det gör det så var nyfiken på det. Och tänk om ditt liv också bjuder in till njutning. Jag tänker på så mycket av de människorna som jag har runt omkring mig och i mitt eget liv. Det mesta av mitt eget lidande har ju varit självskapat. Och det här låter ju otroligt hårt, liksom, men det är ju det som man inom buddhismen kallar för the second arrow. Alltså, smärta kommer in i mitt liv, det är någonting som är jobbigt. Men jag gör det otroligt mycket jobbigare genom att skjuta den andra pilen. Smärtan finns där och så anklagar jag mig själv för att jag känner så, för att jag inte tar mig igenom det, för att jag inte hanterar det bättre, för att jag är för privilegierad för att få uppleva det här, eller jag borde liksom ha kommit längre eller vad det nu än är. Eller så är det bara så att vi får för oss att vi inte duger som vi är. Att våra kroppar är fel, att vi inte är tillräckligt smarta eller snygga eller har ett tillräckligt intressant liv eller gör någonting tillräckligt vettigt med vår tid. Eller som sagt att vi har för bra och därmed tror att vi hjälper andra genom att ständigt gå omkring och ha dåligt samvete av att vi har det så bra och inte kan njuta av det. Eller så anklagar vi oss själva för att vi vet att vi har det bra men vi kan inte njuta av det. Och då blir vi liksom, blir det en second arrow av att vi anklagar oss själva över att vi är så hemska som inte njuter av våra privilegier. Och det här blir liksom en loop som vi snurrar i så himla mycket. Också så mycket för att vi jämför oss med alla andra människor. Vi jämför oss med människorna runt omkring oss som vi tycker har det bättre än oss. De har ett bättre jobb, de har ett bättre liv, de har en bättre partner, de har bättre barn, de har bättre kläder, de ser bättre ut, de gör roligare grejer. Och det vi gör då är att vi tittar på det bästa av allt som vi ser runt omkring oss. Och så stoppar vi ihop det till en från liksom massa olika liv som vi ser. Och så stoppar vi ihop det här till en avatar och så påstår vi att det finns en sån supermänniska. Och det är den vi jämför oss med och det är så vi vill att vårt liv ska se ut. Och så skapar vi där. Eller så jämför vi oss med de som har det så mycket värre än oss. Tror vi när vi tittar utifrån? Det vet vi ju faktiskt inte. För vi vet inte hur vi skulle reagera om vi var i den stationen. För det är inte vårt liv. Men vi tittar på saker utifrån och påstår att vi vet hur det känns att vara den människan. Och då kanske vi, liksom, beroende på vilken tendens vi har. Så antingen så jämför vi med människor som är mycket bättre än oss. Och så strävar vi efter det och så tycker vi att vårt liv inte duger. Eller så jämför vi oss med människor som har det mycket sämre än oss. Och så tycker vi inte att vi är värda att ha det så bra som vi har det. Och allt det här tar oss ju bara ifrån nuet. Tar oss bara ifrån vår egen livsupplevelse. Och gör att vi inte lever vårt eget liv. Så om du skulle lyssna in, vad vill livet med dig? Om du har fått enorma gåvor. Om du lever i en frisk kropp och har fina relationer omkring dig och kan använda ditt intellekt på intressanta sätt och har mat för dagen och någonstans att sova och trygghet i ditt liv. Hur kan du, utan att börja liksom gå in i självanklagelser, hur kan du tillåta dig själv att njuta av det? Och jag tror att det var där när jag själv kände mig överprivilegierad häromdagen. Och på något sätt som att mitt ego då försökte skapa lite drama eller försökte hitta problem som inte fanns eller vad det nu än var. För att jag tyckte att det skavde och har det så bra. Och då menar jag inte alls att jag alltid är där. Men det var det som kom till mig från min intuition då. Att den sa, life gets to be this good. Tänk om du kan få tillåta dig själv. Och ha det så bra som du har det. Om du inte behövde skapa problem som inte finns där. För att du tror att du inte är värd att ha det så bra som du har det. Eller om du tycker att ditt liv är skit och jämför dig med någon annan. Hur kan du stanna upp och observera det som skaver, känna på smärtan. Tillåta allt det jobbiga att också få finnas där utan motstånd, utan dömande. Utan att skapa onödigt lidande för dig själv. Och på så sätt öppna upp för, okej, mitt liv blev inte som jag hade tänkt mig. Jag har en sjukdom som jag inte kan lyckas bli av med. Jag ligger i skilsmässa, det är skitjobbigt. Mina barn har det jobbigt. Jag har blivit av med jobbet. Eller vi hittar inte vårt nästa drömboende. Eller jag lever i en relation som är destruktiv och jag kan inte ta mig ur. Eller vad det nu än är. Om du skulle lyssna in det. Och använda din egen intuition och livets vägledning till. Vad vill livet med dig nu? För det första, om du kan acceptera där du är. Och acceptansen handlar ju inte, utifrån min definition, så handlar det inte om att jag älskar att det är så det är, jag vill att det ska fortsätta så för alltid. Utan acceptans handlar om att sluta göra motstånd mot det som är. Se på livet för vad det är. Se välsignelserna i det som är, för de finns där alltid. Men sen utifrån att du stänger gapet mellan dina förväntningar på hur ditt liv borde se ut och hur det ser ut. Och lever i ditt liv som det ser ut just nu. Med fötterna i marken, liksom grundad i verkligheten. Det är från det perspektivet som vi kan se på våra handlingsmöjligheter. Vad vill livet med mig nu? Tillbaka till Elizabeth Gilbert. Hon förlorade sin livspartner, sitt livskärlek. Och det kändes som att hela världen rasade förstås. Och det hände. Vilket liv kan jag bara leva nu när mitt livskärlek inte finns här? Det är en väldigt kraftfull och väldigt ansvarsfull fråga. Och jag ställer ju samma fråga till mig själv ofta. Givet att mitt liv kanske inte ser ut som jag trodde att det skulle göra. Vilket jag nu är övertygad om att det inte skulle göra, för det var bara normen och jag har inte kallats till det. Men utifrån mina förutsättningar, utifrån hur mitt liv ser ut, utifrån hur jag har samskapat det med min intuition. Vad är möjligt för mig nu? Vilka gåvor öppnas upp? Var vill flow föra mig? Vilket är mitt liv att leva? Och jag tror att det ligger så mycket kraft i det här. För om vi, lite som jag pratade om förra veckan om den feminina resan också, att så här, om vi på riktigt kan tillåta oss själva att vara i våra egna liv, känna smärtan som finns i våra egna liv, njuta av välsignelserna som finns i våra egna liv, då kan vi ju också mycket lättare fira och älska andra människor med ett helt öppet hjärta. Då kan jag se andra människors gåvor och vara så glad för deras privilegium. Och jag kan se andra människors smärta och känna med dem. Men jag behöver inte lida med dem. För jag tror att det är skillnad på medkänsla och medlidande. Jag hjälper ingen annan genom att själv lida med någon annan. Men jag hjälper någon annan genom att visa compassion. Genom att känna med dem och känna, hjälpa till det jag kan. Att liksom se vilka människor jag har omkring mig och hur livet bjuder in mig till att supporta människorna i mitt liv. Sträcka ut en hand till någon som jag kommer att tänka på för att den kanske behövde det just då. Eller hjälpa en människa som jag ser på gatan som har det svårt. Eller starta en insamling. Eller åka till ett krigsdrabbat ställe. Det kanske man inte ska göra, men om du känner dig kallad till det. Vissa känner sig kallade till det. Och hjälpa till på riktigt. Men det är ju det här som vi har kommit tillbaka till om och om igen. Att vi tror att vi ska liksom rädda världen genom att lida med världen. Och bara sitta och förfäras och förfaras. Och känna jättemycket skuld över att vi har det så bra. Men det här samtalet rör sig både utifrån antingen om du tycker att du har det för bra och inte får njuta av det. Eller om du tycker att livet är så jävla orättvist och det är skit att det blev som det blev. Och på den frågan så tror jag att så här, om vi tittar på det här livet, den avatar som du spelar i just det här dataspelet, i den här dimensionen, vid den här tiden, och jämför med andra, så är det orättvist. Livet, den här, i den här dimensionen är inte rättvist. Och sen huruvida vi vill gå in på eller tro på att det finns ett större perspektiv och att vi lever många liv och att det, liksom, ja, det är ett helt annat perspektiv. Jag behöver inte gå in på det just nu. Men släppa idén om rättvisa. För det är inte rättvist. Du har olika förutsättningar. Och oavsett om du tycker att dina förutsättningar är för bra för att vara sanna eller skit. Så hur kan du titta på ditt liv utifrån där du står? Vilket liv är du kallad till att leva? På vilket sätt känner du dig kallad till att njuta? Till att hjälpa till? Till att möta den smärtan som finns i ditt eget liv med ett öppet hjärta, utan motstånd, utan dömande? Hur kan du liksom vara ren i det mötet så att du också vågar känna på hur det är att vara människa? Så att du också kan bjuda in alla nyanserna. Det är inte bara lidande som finns tillgängligt för oss. Och det är inte bara härligt heller. Livet är liksom allt. Men du behöver inte jämföra med någon annan människa för att få syn på det. Utan du kan titta på ditt eget liv, din egen upplevelse. Och du har ingen aning om hur det är att vara en annan avatar. För du är den du är. Och från det perspektivet så tror jag också att vi kan komma ifrån liksom, det är både det här med att leva mitt eget liv men också komma ifrån lite av den här separationen och tro att jag behöver liksom distansera mig från andra människor eller jag tror liksom, det är en paradox här med för att jag tror att vi kan inte leva någon annans liv, vi kan inte förstå hur det känns att leva någon annans liv, vi kan göra vårt bästa för att förstå och eventuellt kliva in någon annans skor om vi vill det för att hjälpa till eller för att få syn på saker eller för att skapa visdom eller för att kunna stötta. Men vi är ju alla en. Vi kommer från samma källa. Från ett non-duality perspektiv så finns det bara en. Men just nu, i den här dimensionen, i den här stunden, i den här sekunden, så spelar du din avatar. Och du är den som du är, och du är här för att leva den, liksom, i den kontrasten. Du är ju här för att leva i separationen på något sätt, eller liksom tillåta kontrasten att få finnas, både i ditt eget liv men också i förhållande till andra människor, med vetskapen om att vi alla är en. Men jag tror att vi kommer liksom till icke-separationen från en tillåtelse av att leva det liv som vi själva är kallade till. Jag vet inte om det där made any sense, men jag tror att det är en av de här paradoxerna som vi behöver tillåta. Vilket liv blir du kallad till att leva i den här dimensionen just nu? Och om du slutar titta på alla andra och jämföra med dem, oavsett om de har bättre eller sämre än du, vilket är ditt liv att leva? Vetande att du bara just nu är här och har en avatarupplevelse, spelar ett dataspel, och det är väldigt flyktigt, även om jag upplever att livet är otroligt långt. Ju mer närvarande jag blir, desto långsammare går tiden. Men ditt liv är ditt liv. Och du samskapar det. Så vad vill livet med dig just nu? Utifrån dina förutsättningar. Och inte minst, hur kan du tillåta dig själv att få njuta av dina privilegier? Att älska det som du älskar med ditt liv. Att omfamna det du inte älskar. Kunna stå i det utan motstånd. För det är därifrån du ser dina handlingsalternativ. Och det är också utifrån den tacksamheten som växer av att leva våra egna liv och uppskatta det som vi faktiskt kan uppskatta i vårt liv och njuta av det. Det är därifrån, tror jag, vi får kraften också att kunna hjälpa till på det sätt som vi känner att vi vill hjälpa till och stötta människorna runt omkring oss. Och jag tror att det börjar med människorna i din absoluta närhet. Så många människor har så mycket ångest över människor på andra sidan jordklotet. Och så beter de sig som skit mot personen på tunnelbanan. Liksom. Som kanske faktiskt gick med självmordstankar men behövde ett leende. Och tänk om du kunde ge det leendet och den personen kände hopp och orkade en dag till. Vi vet så lite om hur det är att leva andra människors liv. Så lev ditt. Och lita på att du är på din väg. Vad vill livet med dig nu? Du har fått dina gåvor av en anledning. Du lever ditt liv av en anledning. Hur kan du leva det? Omfamna allt i det, vad det än är. Okej. Det var inte så svårt att riffa på det ämnet, tydligen. Jag ska avrunda nu. Packa ihop och checka ut. Och röra mig till nästa plats i mitt eget privilegierade liv. Och det får vara så här bra. Och ibland så är det skit. Och det är också okej. Precis som ditt liv antagligen också är. Tillåt det. Lev ditt liv på ditt sätt. Och om du vill skapa mer närvaro så rekommenderar jag fortfarande Mindfully, förstås den svenska meditationsappen, där du får 30 dagar gratis om du använder länken i poddbeskrivningen. Jag finns här för coaching, för intuitionsarbete, för human design readings, vilket jag tycker är så roligt att få göra. Jag tror att det verkligen också är ett sånt sätt att hitta oss själva, vår egen väg, och våga leva vårt differentierade liv. Och våga experimentera med vårt eget human design experiment. Det är så lustfyllt och ger så många ringar på vattnet och verkar hjälpa så många människor på så många sätt. Permission slip to be you. Ditt autentiska uttryck finns av en anledning. Lev ditt liv. Tack för att du är här. Tack för att du lyssnar. Tack för att du gör det inre jobbet. Tack för att du är du. Med all min kärlek. Vi hörs snart igen.
Om du är nyfiken på coaching, intuitionsarbete, mina böcker, onlinekurser eller vad som är aktuellt just nu, så hittar du mig på Instagram under Helena Onneby eller via min hemsida helenaonneby.com. Signa gärna upp dig för mina love letters via länken i poddbeskrivningen. Och kom ihåg att prenumerera, dela och recensera podden om du gillar den och vill att fler ska hitta hit.